A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi vill ännu en gång passa på att tacka vår nära vän Nio, det globala elbilsvarumärket.
Ja, och detta unika laddningskoncept de står för, alltså powerswap-stationer. Vi har ju varit inne och touchat lite på det här tidigare veckor, men jag skulle vilja berätta faktiskt om en egen erfarenhet. För jag har ju kört Nio mellan Stockholm och Göteborg, till och med med en avstickare till Varberg. Och det som slog mig var att de lever upp till payoffen enklare att ladda än att tanka.
Ja, för det är ju så att när man kör elbil så kan det ju vara så att själva laddningsproceduren blir ett herrans meck.
Särskilt på lite längre resor. Och nu råkar det ju vara så väl att om man till exempel åker från Stockholm till Göteborg, då finns det ju utöver då i Arlanda stad, så finns det ju framförallt en powerswap-station i Mantorp som ligger perfekt, skulle jag säga, på vägen. Och då tar det alltså 4 minuter från att man parkerar bilen i en ruta utanför stationen. Sen själv parkerar bilen sig själv i den här stationen. Batteriet byts helt automatiskt och man rullar ut på 4 minuter.
4 minuter, det är alltså helt otroligt.
Det, ja, det är fantastiskt.
Vi som har erfarenhet av elbilsladdning. Och Nio Power Swap Station är alltså, man får sitt batteri automatiskt utbytt.
Precis, och det är ju en annan intressant sak som är värt att nämna är att på vägen, om du ska åka långt till exempel, då kan du ju söka på GPSen i bilen, så föreslår den olika vägar och även olika laddalternativ på vägen. Det vill säga antingen en powerswap-station om den ligger i anslutning, eller en sån här till exempel snabbladdningsstation som tar fortfarande orimligt kort tid sett till traditionell laddning.
Där man behåller sitt batteri men man laddar den på det man kan kalla för mer traditionellt sätt då.
Precis.
Nio är ju aktuella med mycket, inte minst med dessa power swap stations, men även med den fantastiska modellen EL6.
Mm.
Och vi vill verkligen tacka Nio och kan ju tipsa er om att gå in på våra 3 Instagram-konton där,
ja,
man kan komma den smidigaste vägen, inte bara till swap stations utan till provkörningar.
För även om ni uppskattar våra bilder på såväl interiör och exteriör av de här bilarna, så går det ju inte att jämföra med att testa bilen i person. Så gå in via länken i våra stories och helt enkelt boka en provkörning, så får ni uppleva Nio egen hög person.
Stort tack till Nio.
Tack.
Vi är tillbaks. Vi har varit på restauration.
Ja, det har vi. Härligt.
Men vi har hållit oss ifrån varandra.
Ja, men vi har precis. Vi har varit på samma lokal men vid olika tillfällen.
Ja, det är någon form av... Det är som när kungafamiljen är ute och flyger.
Ja, precis.
De gör det aldrig tillsammans.
Nej, för vi vill ju inte att Sverige ska gå miste om oss bägge om någonting skulle hända, eller hur?
Om någon skulle bli magsjuk.
Nej, men det är, vi pratade ju om Tjej Jolie,
ja,
i Stockholm. Jag var där med två nära vänner som fruktansvärt trevlig kväll, måste jag säga. Alltså, det är ju ett sånt ställe som... vi har varit tillsammans, men det har ju inte kanske varit det stället jag har gått flest gånger till.
Nej.
Och det kommer bli ändring på. Jag var alltså extremt nöjd.
Vi var där i anslutning till din födelsedag.
Ja, precis.
Där. Och jag var ju där också i förra veckan då på Alla hjärtans dag.
Vad trevligt.
Ja,
oj, så, vad mysigt.
Så var det. Fick ett väldigt härligt bord där.
Och den franska... Om man säger så, temat i den restaurangen passar ju väldigt bra.
Och åt då, jag vet ju att det är, det var inte mitt sällskaps favorit, men jag vet att det är en favorit till dig, Andreas. Det jag åt paté en croûte.
Ja, och det gjorde jag med när
du
jag
gjorde
var där.
Det?
Ja, vi delade faktiskt lite på olika förrätter. Och där, det var en av dem. Den är otrolig.
Det var den som du och jag njöt i när vi var i Champagne och plockade druvorna.
Erkänn att det är fantastiskt hur en sån, ett minne ändå kan göra att det där blir en favorit som jag förmodligen skulle ta på vilken bättre restaurang jag än hade gått till. På grund av att... För det, jag kan ändå förstå din date här. Det är ju inte, om man säger så, en rätt... Som vid första anblicken skriker gud vad gott.
Nej, det
är estetiskt sett.
Nej, det är ju, har man inte koll på rätten så är det, man kan ju väl kalla den för patenas beef Wellington liksom.
Ja, den är ju
inbakad,
imponerande hantverk och så, men det finns nog många som kan tänka att den har ju ingen yta. Alltså den skärs ju upp likt en Wellington och då får du ju ganska mycket texturer.
Det ligger ju otroligt mycket hantverk bakom den här rätten. Och det finns ju, det var en tävling i just paté en croûte som gick i höstas. Där jag har för mig att det var en svensk kvinna som vann faktiskt.
Oh, kul!
Jag kanske med viss reservation.
Men för det... Jag ska inte säga att det är samma sak, men det finns ju vissa likheter med ostron till exempel. Mm. Som är, om du tänker på vad det är och inte har ätit det, så finns det vissa utmaningar att få någon att testa ostron.
Nej, men absolut. Och inte minst paté en croûte är ju lite som, det är lite som gubbröra. Det är oerhört gott, men inte riktigt en fröjd för ögat kanske.
Nej, precis. Och det är...
svår mat för ögat.
Ja, exakt. Och sen är det ju ofta de rätterna som vinner till slut.
Ja.
För att man blir så överväldigad av hur gott det var i förhållande till vad man tänker att det ska vara.
Jag håller bara med, verkligen. Men där var vi av en slump kan man säga, samma vecka. Och det är ju verkligen, tycker jag, en av Stockholms gastronomiska hantverksinstitutioner. Det är ju relativt ny. Så det är ju inte, det kanske är tidigt att kalla det för en institution. Men
utvecklingen på den, om man tar lokalen sen det var Bardot tidigare,
nej,
så är det här är ju inte en nivå,
liksom.
Det är tre nivåer.
Ja, det är verkligen natt
och dag. Och jag gillar också att den är fransk i hela, rakt igenom, alltså tänket. Ibland kan jag ha lite svårt med krogar i Stockholm där, jag säger inte att det är liksom sushi och indiskt och kinesiskt som det kan vara på viss takeaway eller så här snabbmatsfilosofi, men det är ändå lite för mycket att man inte kan välja väg.
Ja. Det här är ju väldigt hög nivå och väldigt franskt på ett väldigt bra.
Ja.
Blev det något gott i glaset eller?
Ja, det blev det. Vi drack Bordeaux. Men någonting som var väldigt spännande. Vi åt kött för tre. Alltså på ben. extremt bra tillagat och otroligt bra, måste jag säga. Men en sak som jag blev närmast, alltså jag blev golvad av, jag tror att det var röding som vi beställde in. För vi hade lite olika rätter även där.
Den skulle jag ha tagit, men jag gjorde inte det.
Den slog ju köttet. För kött är ju en sån sak som är, all respekt till de som är vegetarianer eller veganer, det får ni göra som ni vill. Men kött är ganska hands on. Du vet vad du får. Sen kan du få det till olika nivåer vällagat. Och här är det ju enormt vällagat. Men du vet ändå vad du får.
Ja.
Det är inte liksom paté en croûte som du inte riktigt första gången vet vad det innehåller. Men alltså rödingen.
Var det med lite smörsås och lite vi?
Ja, alltså det var bara helheten. Alltså tillagning, temperatur, garnityr, allting.
Ja.
Och jag måste säga, jag har ju varit väldigt så, det dracks lite vitt och det dracks då Bordeaux till köttet. Men det var till och med så att det var spännande att dricka rött till. Där hade jag kanske i regel rekommenderat vitt till röding eller i alla fall en väldigt, väldigt lätt bourgogne om man ska ha rött vin till fisk. Men det var väldigt spännande.
Ja, spännande. Och för er lyssnare nu som kanske inte är lika mat- och dryckintresserade som vi är, så vill vi ju locka in er i den här världen.
Ja.
För det är väldigt, det är mysigt.
Och om inte annat, så som du var inne på, hantverk.
Ja.
Det är någonting som jag tycker inte bara handlar om en kategori. Det handlar om mat, det handlar om vin, det handlar om kläder, klockor, allting vi pratar om. Så vet jag att båda vi två värdesätter just hantverket i det.
Det är ju en röd tråd där, även om vi inte nämner ordet alla gånger, så är det ju faktiskt det, precis som du säger, i våra ämnesområden.
Ja, och jag tänker faktiskt att idag, vi har fått väldigt roliga, vi har lovat att vi ska prata lite kort om färgkombinationer, för att även om vi inte fått en fråga så här, vilka är era favoritfärgkombinationer, så tycker jag att majoriteten av alla frågor som ställs till oss, hur ska jag klä mig för ett bröllop? Hur ska jag kombinera den här produkten eller den här färgen? Då kan det ju vara en bra idé att ge folk lite insikt i hur du och jag tänker.
Hands on hur man komponerar kombinerar.
Det finns ju egentligen inget tak för hur många färgkombinationer kan man sätta ihop? Vi ska inte göra det.
Någonting som vore väldigt kul då, och var vi ska börja i det här, det är ju att börja med dig. Idag.
Mm.
Ja, nu blev du lite missnöjd.
Nej, absolut inte.
Nej.
Jag tänkte bara att vi ska försöka. Det är klart att det här ska vara personligt, för det är våra åsikter som efterfrågas, men mer kanske ur ett större.
Jag tänkte på det du har på dig idag.
Ja, men det kan vi göra.
För du är ju helt klädd i svart.
Ja, jag känner mig... Så här mycket Johnny Cash har jag inte varit på 10 år.
Nej, och svart, det är ju egentligen 3 avsnitt skulle vi kunna prata om.
Och det har ju varit en återkommande tråd i den här podden.
Men svart
senaste.
För mig, att helt i svart. För det första så gör ju du det otroligt snyggt.
Ja, det var snällt.
Sen är det ju också... Vi kan ju tjata hur mycket som helst om det här med tyst lyx. Men det är ju en form av, när man behärskar det andra, då kan man göra det på ett
to
sätt.
To break the rules, first master.
Lite så.
Ja,
och det är ju inte att bryta mot reglerna. Men,
nej, jag fattar
men det
vad du
är
menar.
Ju, svart är ju också ett sätt att tala om att tala om väldigt mycket saker.
Så är det.
Men det kanske är
jag tänker vi kan absolut göra det svarta avsnittet någon gång.
Men vad jag tror att jag vill säga är att klä sig helt svart är ju inte för att man bara vill göra det enkelt för sig.
Nej,
det är det många
exakt.
Tror att men det där, den människan är färgblind och lite dum i huvudet. Ja. Därför så klär sig så. Fast egentligen så många är det ju helt tvärtom.
Man kan väl säga att intrycket av någon som klär sig i svart är kanske att de har målat med en väldigt bred pensel. Fast det i själva verket handlar om att måla med en väldigt, väldigt liten pensel. Det är så jag ser på det. Att nyckeln först och främst för mig är att om man ska bära helsvart, alltså idag är det en western-skjorta i svart från Rubato, deras Roper-shirt, som jag gillar för att vi har pratat om western-skjortor en hel del. Och nu ser jag om Yellowstone för att jag älskar den stilen liksom, gamla Ralph Ranch och sådär.
Jag tror att vi kommer prata väldigt mycket western.
Ja, det tror jag med. Men det är också lite så här, den klassiska rådenim westernskjortan är ju, tycker jag, lite svårare att arbeta in i andra stilar än just den där American Outback-känslan. Medans i svart, med svarta sådana snapback-knappar eller sådana tryckknappar istället för pärlemor och som det ska vara på traditionella. Det gör ju att det blir lite mindre cowboy, men fortfarande en subtil hint. Du får de här
bröstfickorna. Det är mer passande. Ja, det går ju Tom Newton, men det är ju som en bård runt knappen i mässing, va?
Nej, i stål tror jag. Alltså vit metall. Men
sitter för långt ifrån dig.
Men framförallt det som för mig summerar, om jag ska bära helsvart, då är det ju att det ska vara olika textur. Mm. Så kavajen är, som du var inne på innan vi började spela in, känslan av mollskinn som möter flanell. Mm. Så att det är inte så, inte fullt så stabbig som mollskinn, men den är ändå lätt filtig, lite lyster. Känslan, jag hade nog trott att det var ett par procent kashmir i när man tar
det. Det ser ut så här
men
ifrån.
Vi sitter till ett mer överkomligt pris också.
Kan det vara 1,5 meter ifrån varandra?
Men där har man ju den här matta liksom lysten från kavajen. Skjortan är ju en tunnare svart då, denim-kvalitet i western-modell. Och ett par mörka, svarta jeans. Det som är ännu trevligare med en sån här outfit, det är ju att den blir bättre ju fler gånger man har burit den. För när de här svarta jeansen börjar få lite skiftningar, inte så mycket som kanske...
Men när de går över mer åt grått kanske?
Ja, i toner i alla fall. Då får man ju... Från att svart då inte ska ha några nyanser i sig, så får du ju små nyansskillnader som separerar de olika plaggen ännu mer. Så det är en väldigt stor skillnad att bära svart till vardags. Vi sitter här på en måndag eftermiddag och spelar in. Jag hävdar ju att byta ut den blå kostymen mot en svart och tänka formella sammanhang, det rekommenderar jag fortfarande ingen att göra. Nej. Den svarta kostymen eller svarta kavajen, det är en kvällsgrej. Antingen som evening wear utan att det är smoking. Eller som en vardagsklädsel. Det är liksom inte svart kostym, ljusblå skjorta och vinröd slips. Där vinner mörkblått och grått varje gång.
Det kanske var knasigt om jag leda in det på det svarta. Men det säger ju också en del om vilken tid vi befinner oss i med och hur vi väljer att klä oss. Men om vi då tar några vanliga övriga exempel på hur vi tänker i övrigt.
Jag tänker väl framförallt att det vi får mest frågor på, det är mer formella situationer. Fest, bröllop, kontor, om den just det kontoret kräver kostym, skjorta, slips.
Ja.
Hur kan man tänka med kostymen, skjortan och slipsen? De tre delarna, och möjligtvis skor då. Hur kan man sätta ihop på en ganska liten garderob effektiva och trevliga färgkombinationer?
Vill man göra det enkelt för så kan man ju säga att det finns två skolor.
Mm.
Endera att fånga upp eller att bryta av.
Ja, verkligen.
Alltså när det kommer att bryta av tänker jag då accessoarerna som främst slips och näsduk.
Verkligen.
Men sen finns det ju såklart 100 olika underförgreningar i det här. Men hur ser du på det?
Nej, men jag tycker du har helt rätt. Och jag tänker även det här, det finns två sätt att få vägar att gå. Om vi utgår från en grå kostym. Inte den allra mörkaste grå och inte en ljusgrå, utan den här klassiska mellangrå ullkostymen som funkar året om. Inte i flanell och inte i linne liksom. Klassisk ull. Om du sätter en ljusblå skjorta till, då direkt tycker jag att du öppnar mycket mer möjligheter för att ha mörkt bruna skor till exempel.
Jag håller helt med.
Har du en vit skjorta till så öppnar du mer dörren till svarta skor. För att du väljer helt enkelt färg eller monokromt. Så det är bara där har man liksom två olika vägar med samma baskostym. En personlig favorit till just en sån kostym är ljusblå skjorta och mörkblå slips. Du får in någonting mörkt i slipsen, och där har vi varit inne på tidigare. Alltid mörkare slips än vad du har skjorta. Om du inte vill se ut som du ska spela liksom förband på Silja Line.
Om det är en sån då?
Ja, men svart skjorta och vit slips är väl Idol, Melodifestivalen och Silja Line ungefär.
Och vem åt jag middag med på Tjej och Li?
Edvard af Sillén. Nej, jag skojar bara.
Per Lernström.
Nej, vad kul!
Vi var inte där som ett par.
Nu kan jag ju säga
vi var inte där som ett par. Men,
är det så?
men vi... Vi,
kan vi ge en liten shoutout till Per Lernström, och inte bara, alltså, jag vet att han kan klä sig själv, men hur fruktansvärt högt han har faktiskt hållit fanan som programledare. För när jag säger Idol, då syftar jag till deltagarna och
ja,
framförallt 2006 liksom.
Och Tjej och Li. Ja. Men han får ju väldigt mycket hjälp av Pamela Bellafesta.
Underbar person. Så fruktansvärt duktig.
Hon hjälper ju honom i alla hans tv-produktioner.
En av de mest rutinerade och etablerade stylisterna i modesverige, kan man väl säga.
Verkligen. Superduktig. Men det var ett sidospår av många. Ljusare slips. Det är
alltid, skulle jag säga. Samma ton eller mörkare ska slipsen alltid vara.
Precis,
en skjorta.
Inte ljusare.
Nej. Undvik ljusare slips än skjorta. Om du väljer den andra vägen, vit skjorta går ju nästan aldrig fel. Det spelar ju ingen roll vad du har för färg. Du kan ha en ljusbeige sommarkostym. Då kommer också alltid en vit skjorta. Det är en väldigt bra bas. Alla bör äga en vit skjorta. Så enkelt är det bara. Men den andra vägen, jag kan tycka att det är väldigt, väldigt snyggt att gå lite åt gamla Cary Grant- stilen. Om du, nu pratar vi kanske inte ett sommarbröllop, men om du har en grå, samma gråa kostym, vit skjorta och en grå slips, den behöver inte gå ton i ton med kostymen, men den får gärna vara, då får du lite det här Mad Men 60-tals elegant, väldigt monokromt. Svarta skor skulle nästan kunna ha vin, alltså burgundy eller något också, men
sen är det ju trevligt att matcha även texturen i kvaliteten, alltså ytan, tygets tjocklek och känsla.
Exakt.
Med övriga kvaliteter. Har man en grövre kavaj så kan det vara trevligt att ha en lite grövre slips.
Jag skrev ju mina egna stilregler på Manolo och för King för massa år sedan, och där, det är ju alltid intressant att se hur många av dem man bryter när man själv utvecklar sin egen stil och så.
Med egna stilregler och rött vin till rödingen så sätter du dina egna gränser.
Helt rätt. Nej, men då vet jag att jag sa att alltid ha ett mönster i de här tre plaggen vi pratar om. För att väldigt många politiker till exempel tycker jag misslyckas eller lyckas beroende på vad de vill uppnå med att de bara enfärgade slipsar, skjortor och kavajer.
Någonting säger mig att du inte anammar det idag.
Nej, inte slaviskt.
Nej.
Men du är inne på varför. Och det är texturen. Mm. För att istället för... Man behöver inte skrika så mycket genom att ha en randig skjorta eller en stor eller småmönstrad slips eller rutig kavaj. Utan bara genom att ha mer textur i till exempel en diskret ett litet fiskbensmönster i kostymen till exempel, så får du ändå den typen av djup och textur i helheten. Men det är ju inte så att jag aldrig har mönster. Det är
nej,
inte det.
Nej, utan, men du följer inte.
Nej. Och den andra regeln var att aldrig bara ha mönster. Att alltid ha minst ett enfärgat plagg.
Never go full retard.
Nej, men där är jag nog mer villig att leva som jag sa att jag lärde. För att där kan jag tycka än idag, det kan bli väldigt, väldigt mycket för ögat. Om du har en stor, som vi var inne på förra avsnittet, den här Glencheck-kostymen jag hade. Det är väldigt stort mönster. Och så har du en randig skjorta, så händer det något. Om du slänger in en tredje mönstrad slips där då, det blir, du vet ju inte, det finns ju ingenting som lugnar ner outfiten, helt enkelt.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi har även denna månad och vecka med oss Launchin.
Ja, vi har ju pratat nu om Conquest-serien, och inte bara Conquest utan Heritage Central Power Reserve. Vi var inne i första avsnittet vad huvudfunktionen med den här 50-talsinspirerade klockan är, och jag tycker vi kan bara påminna lyssnarna om vad den faktiskt gör. Det är alltså en gångreservsindikator som väldigt elegant har placerats i en central position mitt på urtavlan.
En väldigt estetisk fullträff, ja, i den här
symmetri till, ja, perfektion. Jag älskar det.
I den här vintage-osande klockan som ju är helt ny. Den hyllar ju serien Conquest, som ju fyller 70 år. Alltså det här är då Conquest Heritage Central Power Reserve. Och Power Reserve då, som du sa nyss, Andreas, alltså gångreserv, det är ju en helt, precis som många andra komplikationer, så är den ju ganska så onödig idag, men den är ju desto mer estetiskt tilltalande.
Och jag håller med, du är helt rätt på det, men är det någon funktion idag som i alla fall jag känner att jag har behov av, som inte kan kompletteras av till exempel en telefon eller någon annan form av elektronisk device, så är det ju hur mycket kraft, alltså hur mycket gång finns det kvar i min klocka när jag har lagt den på till exempel skrivbordet för 2 dagar sedan.
När den har fått vila.
Eller igår.
Jag är personligen stor vän av gångreserv. Det här är en klocka som är 38 mm i diameter.
Perfekt.
Den är oerhört smakfull i storleken. Och alltså Longines är bra på mycket, inte minst, och det har vi varit inne på tidigare, att blicka i backspegeln.
Det är det. Och på ett sätt där man både hyllar historien och är relevanta idag. För jag tror att det är viktigt att komma ihåg det här, att det finns en gyllene era av urmakeri och klockdesign från förr. Men man kan inte bara göra karbonkopior från sin historia, utan här har man ju faktiskt, man har uppdaterat klockan till en storlek som är relevant för en majoritet av bärarna. Och jag tycker att där har man verkligen lyckats. Alltså otroligt bra.
Väldigt lyckad lansering av Longines-klockan. Ser man på våra Instagram-konton eller så går man in på longines.com.
Och den kostar 49 550 kronor. Jag skulle verkligen rekommendera att man besöker någon Longines-återförsäljare och provar klockan i person. För framförallt de här urtavlorna, den grå tänker jag, men även champagnefärgade tavlan, är väldigt, väldigt härliga att se i person. Där man ser just hur tavlan skiftar lite i, beroende på ljus.
Vi säger stort tack till Longines. Är det Netflix, eller det kanske är amerikanska, alltså Netflix och möjligen HBO som har i början av tv-serier att detta avsnitt innehåller vissa stroboskopeffekter?
Exakt, exakt så.
Och det där...
Ja, men det
är så fascinerande. Precis. Hur...
Epileptiska tittare varnas.
Ja, men hur det kan vara... Det värsta i...
Ja, det är väldigt
det
sant.
Det är så här, en gruppvåldtäkt, det kommer inga varningar upp.
Ja, det sexuellt våld brukar i och för sig stå att det är varning för.
Ja, det kanske är att jag är så präktig så jag kollar inte på sådana serier.
Ja, det är väldigt... Jag är fortfarande med vad du menar.
Det här avsnittet kan innehålla riktigt risig matchning.
Det här avsnittet kan innehålla stildyslexi. Alltså, det är också väldigt... Väldigt vanligt när man, alltså vissa serier där man stör sig eller fastnar i kostym, alltså kostymörens arbete.
Nej, men jag tänker en dokumentär med Elton John, vilka varningstexter skulle den
liksom? Då behöver man nästan liksom, precis som man har 3D-glasögon på vissa
filmer. Ja, man behöver liksom ta tillbaks.
Ja, men man behöver en anti-3D-effekt bara för att bromsa upp lite. Men om vi återgår lite till den första då, den grå kostymen. Där hade vi två alternativ. Om vi tar det kanske vanligaste fenomenet, mörkblå kostym. Det är ju det vi ofta rekommenderar. Att det första du ska köpa om du behöver en kostym, det är en mörkblå. Du kan ha den, vad folk än intalar dig, du kan ha den och du bör ha den, tycker jag, på en Absolut. Begravning också. Men du har svart slips eller vit slips beroende på hur nära du är.
Och den ska ju vara relativt tunn då.
Ja, precis.
Och inte väg. Det går
du ska
ju
inte ha en flanellkostym om du ska ha den året om, utan en tunn vara som faller bra i en passform som du ska inte göra. Det är inget statement det här. Det här är ett plagg du ska vara värdig i.
Och den ska inte ha utanpå fickor. Det ska vara det man kan kalla för en businesskostym.
Ja, exakt. Där har jag ju landat i. Här kan du också välja att gå ljusblått för att liksom mjuka till. För mörkblå kostym, nu pratar jag ljusblå skjorta till. Mörkblå kostym kan ju, beroende på vilken ton den har. Vi har pratat om färg innan. Om du har rött inslag i en blå färg eller mörkblå färg, så då får du nästan en lila ton. Medan om du har mer svart i, så blir den väldigt mörkt kall. Liksom.
Ja, och det beror ju också lite på... Hur man tänker med slipsen i fråga om vilken röd nyans, om man vill ha en röd nyans där. Jag menar, det finns Trump-rött, och nu tänker jag inte på hans ansikte eller hår, utan på de slipsarna han brukar använda. Ja. Och sen så finns det mer Bourgogne, lite djupare, lite oxblod som kan vara... mycket mer i mitt tycke smakfullt.
Min rekommendation är ju att 9 av 10 fall välj vinrött, eller det här du är inne på, Bourgogne, Bordeaux, oxblod över knallrött.
Och kanske något småmönstrat.
Absolut. Liksom, absolut.
Blir oftast mycket mer smakfullt. Sen, politikerklädsel, apropå Trump, det är ju ett kapitel för sig. Mm. Och jag menar, vill man bli sedd och lyssnad på, då det är ju... Ja. Jag menar, det finns anledningar inte bara i det han har sagt till att han blev vald.
Nej, Trump, utan verkligen.
Tittar man på exempelvis Fredrik Reinfeldt, det var också mycket de här väldigt knallröda slipsarna. Och det är klart att det är...
Och blåa.
Blåa. Ja. Det är typiskt.
Men de var inte snyggt blåa alltid.
Nej, och det jag tror inte att en politiker vinner inte på att vara för snyggt klädd.
Precis. Kläjer inte som politiker och förstå varför politiker inte klär sig som man bör alltid. Förstår ni vad?
Och kammar inte som Trump.
Nej, exakt så. Men en anledning varför mörkblå kostym, vit skjorta och en riktigt mörkt, om man säger så då, vinröd slips är en personlig favorit, det är att vinrött har mer, om man säger så, blått och mörka toner i sig än vad rött har. Vilket gör att det gifter sig väldigt, väldigt bra med den blå kostymen. Det blir inte så hård kontrast. Då ihop med den skarpa kontrasten i den vita skjortan, helt perfekt. Och där är ju någonting som, här skulle jag ju välja svarta skor nästan varje gång. Mm. Möjligtvis om man vill, om man gör det med försiktighet. Om du har ett par vinröd, alltså oxblodsfärgade skor. Att det funkar att binda ihop där. Men övermatcha för guds skull inte med näsduk och diverse saker.
Nej. Det här är ju en typ av hantverk även det här med matchning. Vi kommer att prata mycket mer matchning. Det är ett tidlöst ämne i gentlemanualen. Men apropå just det ämnet, vi var inne på Jolie och nu matchning. Jag såg din rock här utanför och så sneglade jag lite i den. Och då kom jag att tänka på just
gamla dagar på Götrich.
Ja, det gjorde jag faktiskt också. Men även just hantverk, för det där är ju ingen... Det är ingen dussinpjäs som...
Det var kul att du nämnde den. Det är faktiskt min nästa punkt som jag hade velat prata om idag. För vi har fått en fråga som... Jag kommer inte läsa den ordagrant, men summa summarum. Berätta om Purple Label. Ralph Lauren Purple Label och historien bakom. Men även kanske lite konsumentinformation kring prisvärdighet, produktion, då som nu.
Och som av en händelse så... är det ju en Purple Label rock som du... Förra avsnittet så bar du en vintage Ralph.
En polo. Men just bägge de här plaggen är vintage. Så det är ingenting nytt jag har köpt. Men vi kan väl börja med att från start, om man säger så då. Ralph Lauren startar som en slipsförsäljare. Slutet av 60-talet, om jag minns rätt. Det var bara slipsar. Det växer sen. Nu ska vi inte gå... Det här blir väldigt långrandigt om vi ska dra hela Ralphs företagshistoria.
Då får vi börja när han flyttade från Europa. Ja. Han som, då hette han ju Lifshitz.
Ja, precis.
Men slipsar på 60-talet?
Ja, sent 60-tal. Och man kan väl säga att pololinjen är ju hjärtat i Ralph Laurens imperium. Det är det som har varit huvudlinjen, om man säger så. Under 70-, 80-, 90-talet är det ju det som... är det största. Men sen 94 så lanserar Ralph Lauren Purple Label. Och det är egentligen ett svar på, alltså deras motsvarighet till de absoluta lyxmärkena. För polo har aldrig varit de här, de har haft extremt väldesignade, tycker jag, än idag. Det är det jag letar efter. Välgjorda, fina tyger, men de har inte varit kategoriserade som lyx på det sättet, utan det har varit mid-range prismässigt.
Det är ju Ralphs svar på kaviarmoset.
Ja, som verkligen. Stenbecks kaviarmos.
Det är när du öser ner en slev med kaviar i moset.
Ja, och alltså i en tid innan Tom Ford lanserade sitt eget var, men i en konkurrens med kanske då Gucci, Dior, de här egentligen historiska couture-lyxvarumärkena som kunde ta fruktansvärt bra betalt för sin konfektion, alltså ready to wear. Och här ville ju Ralph 94 då, så blir alltså Purple Label blir en antites till det nerklädda modet. Det här dress-down-filosofin som kommer under framförallt slutet på 90-talet, där det är liksom... Ja, vi kan väl se många likheter med det 90-talsinspirerade mode som
mycket
präglar idag.
Mycket sportigt och streetigt och så.
Ja, pappa jeans, oversize, mockajackor och sånt. Han ville ju istället så här prata om hur klassisk elegans aldrig går helt ur tiden. Självklart snitt, absolut, men att vara, att bära välgjorda kvalitetsplagg av klassisk snitt och elegans är aldrig fel. Så då väldigt inspirerade av brittisk rederi och skulle säga mer europeisk aristokrati snarare än om polo var amerikansk östkust och RRL som öppnas, som är, vet du bakgrunden till RRL? Var med.
Väldigt mycket vintage och hans gamla, ja, gamla arkiv var det väl?
Ja, och det är inspirerat av hans och Rickys farm i Colorado som också heter, alltså ranchen RRL, Ricky and Ralph.
Ja, ah, det var så det var. Ja.
Och det är ju precis som du säger, det är väldigt mycket American outdoor, det är jeans, det är liksom lediga plagg som kan spöas för alltid liksom. Men det är ju en helt annan stil. Och Purple Label blir då den här lyxigaste tygerna producerade från början, de första åren i England. Därav det vi pratar om med min rock. Från en fabrik, som, eller ett varumärke som heter Chesterberry. Och Chesterberry är liksom, de grundas typ 1935. Det är alltså en av de första och mest tongivande producenterna av ready to wear till skräddarsydd kvalitet. De insåg att okej, alla kan inte vänta på en skräddarsydd produkt, för den har alltid tagit tid att göra med avprovningar och kostat väldigt mycket. Men folk vill fortfarande ha hantverk, tyg och det här vi varit inne på hela avsnittet. Så de börjar producera till en väldigt, väldigt hög kvalitet. Till skillnad från mycket annat som gjordes när det ställdes om till konfektion istället. Så där lägger han sin produktion. Det är 100% kashmir i rockar. Det är finaste hantverk.
Han har ju alltid inspirerats och tagit väldigt mycket intryck av Europa. Det är ju där,
absolut,
han har hämtat hela pololinjen, slipsarna. Allt från inte minst det brittiska. Och det gör han ju då även med Purple Label, som du säger, med att tillverka hos Chesterberry.
Exakt. Och där ser man ju, för många som idag är vana vid den typen av kavajer som säljs i handeln, så är de väldigt uppbyggda för att de är inspirerade av Savile Row, av den typen av skrädderi. Så det är en hel del axel, men hantverket och sättet att göra dem är helt otroligt. Det är canvaskonstruktioner som man inte hittar i handeln idag till exempel. Och de kostade därefter. Det var verkligen meningen. Det här ska vara en lyx, lyx, lyx. Det här är det bästa vi gör. Det är som en spjutspetslinje, stolthet för hela företaget. Sen, av flera anledningar, så en bit in, jag tror att det är ja, in på 2000-talet i alla fall, då flyttar man produktionen till Italien. Varför vill jag inte spekulera för mycket i. Chesterberry går igenom massa olika försäljningar och omstruktureringar och liknande, men då byter man till St. Andrews, heter det. Som är för skrädderinördar, kan man väl säga, hjärnan och fingrarna bakom några av de bästa plaggen i världen. De har ett eget varumärke, men de är egentligen mest kända som en sån där, ett företag bakom kulisserna som producerar åt andra till högsta, högsta hantverksnivå, kan man väl säga. Så de och Caruso, som vi alla känner till, kostymproducent som också har ett eget en egen linje. Så där görs idag Purple Label. När jag säger att de var dyra förr, då kan jag ju säga ja, men inte med dagens mått. För om vi kommer till liksom Purple Label idag, så jag var inne och kollade lite, gjorde lite research på det här. Det är svårt att hitta en kostym på Purple Label oavsett tyg under 45 000 kronor. Idag.
Det är, nu vet inte jag ju riktigt vem kunden är, men det är ju verkligen, i min värld så är det ju en Loro Piana ready to wear kund, det är en Cucinelli kund,
Tom Ford. Ja, det är de tre jag skulle säga är de tydligaste, om man säger så, konkurrenterna inom eller mot Purple Label. Och tittar du på vad de tar för en kostym, så skulle jag ju säga att Purple Label står sig ganska starkt. Sen tycker inte jag, eller jag skulle aldrig köpa en ny Purple Label-kostym, för jag tycker att man kan få väldigt, väldigt mycket hantverk för halva det priset.
Nu vet inte jag hur logotypen såg ut 94, men de senaste åren har de haft, jag skulle nog nästan kunna säga, världens snyggaste logga,
ja.
Purple Label.
Men jag tror att den är ganska oförändrad. Alltså du har en lila etikett och sen så har du en skrivstils Ralph Lauren text och sen
i silver eller, eller grått.
Och sen beroende på generation då så har du någonting där det står hand tailored garment eller handmade. Och det är, för att komplicera allting ytterligare, det är då om den är gjord hos St. Andrews eller Caruso. Bägge är väldigt hög standard, men det är olika mängd hantverk och handarbete helt enkelt.
En riktigt mysig kollektion eller label från Ralph Lauren.
Men prisvärt är det inte. Det kan vi enas om. Men däremot, det som för att göra er lyckliga, det som är kul, det är att den här typen av plagg dyker ju fortfarande upp second hand och eBay runt om i världen, eller faktiskt på reor, för på gott och ont så är det ju faktiskt så att Ralph Lauren brukar ofta ha ganska stor procentuell rea på Purple Label också, så att du kan ju hitta saker till ett betydligt bättre pris än så i slutet på varje säsong.
En stor procentuell nedgång, ja. men utgångsläget är väldigt högt.
Det är inte en investering i det avseendet att de går upp i pris från nypris, men du kan fynda, och jag skulle verkligen säga att de grejerna jag gillar bäst, det är ju de tidiga Purple Label, det som är gjort i England och även i Italien för den delen, men det är lite olika snitt och lite olika passform. Och jag tror en annan stor anledning varför de flyttar produktionen till Italien är ju, vi har ju pratat mycket om det här med hur Made in Italy har varit nästan någon form av definition på kvalitet som man kan verkligen ifrågasätta. Alltså det är inte så att allt som är gjort i Italien håller högre kvalitet än det i England, USA, Japan eller Sverige för den delen. Tvärtom, det är väl bara att de bästa skräddade plaggen, de bästa fabrikerna, de ligger i Italien idag. Det går inte,
minst när det kommer till tygerna.
Ja, absolut. Absolut.
Och de har ju garanterat närmare till råvaran, alltså till just tygerna.
Jag skulle vilja säga, inom kostym och ytterrock så är ju Italien och England de överlägsna nationerna, för det är ett helt annat avsnitt om kashmir och så, för där sourcar du ju själva ullen och fibrerna från en helt annan del. Men själva spinningen och liksom stickning, vävning, beroende på om du gör tröjor eller ytterplagg, är ju gjord i Italien eller Skottland ofta.
Så är det.
Finisheringen ska inte underskattas.
Nej.
Så att Ralph Lauren Purple Label, ja, några av historiens bästa ready-to-wear-plagg skulle jag säga.
Gillar man kläder, vilket vi gissar att ni gör som lyssnar på Gentlemanualen, då ska man absolut nosa på Ralph Lauren Purple Label. Och
begagnat. Eller
ja, begagnat, men man kan, även om man inte vill eller har möjligheten att köpa, så kan man känna och klämma i butiken på Biblioteksgatan i
Stockholm. Absolut. En annan sak som jag tycker ofta folk glömmer, folk som är intresserade, verkligen intresserade, som ställer frågor till oss, varför kostar den här så här mycket? Den är ju producerad, så att de vet då att den är producerad av samma fabrik som det andra varumärket. Det man inte får glömma här är ju att det Ralph Lauren är bäst i historien enligt mig, det är just designa och styla. Alltså han är inte bäst på att sy. Det han är bäst på är ju att bygga en vision och en look. Det, så att Ralph Lauren, och det är inte bara Purple Label, det gäller Polo och alla de andra linjerna också. De sydde ju upp tyger exklusivt för Ralph Lauren, som inte fanns någon annanstans. Det kunde vara otroligt detaljerade, alltså oerhört komplicerade saker. Och vid en punkt, ska man göra det bara för sitt eget varumärke, då kommer det ju vara dyrare än att köpa en vara som alla kan beställa eller en spes från en fabrik som vem som helst gör. Alltså om du specificerar att du vill ha allting till den högsta nivån, mängd handsömnad, allt ifrån liksom hela detaljnivån, då är det inte så konstigt att
då kostar det lite mer.
Oavsett om det är skor från Edward Green som kostar 25% mer än vad Edward Green tar. Jag säger inte att de är bättre, men de ser inte likadana ut. Och där, om du tittar på till exempel andra då, Tom Ford, Cuccinelli, då kan jag säga att det påslaget är betydligt högre hos dem. I alla fall enligt mig i förhållande till designutvecklingen. Alltså,
Tom Ford som ju både tillverkas och ägs av Zenia.
Exakt, också en väldigt bra producent ska man ju säga.
Italienare med stor och lång historik.
Verkligen, fantastiskt hantverk. Det är väl mer att, så här, ja, jag tycker inte att när Cuccinelli och Tom Ford gör skor, då tycker inte jag att de skorna nödvändigtvis slår producentens egna. Eller...
Lite en annan kund kanske. Ja, som kund som söker någonting, gissar jag.
Det tror jag med. Men spännande och kul fråga i alla
ja,
fall.
Ja, verkligen. Fler sådana frågor. Ja. Vi gillar det för att vi är tillbaks varje vecka.
Ja, det är vi.
Och inte minst nästa vecka.
Ja, precis. Och vill ni ha mer tips på färgkombinationer så kolla in våra Instagram. Jag faktiskt... Ett tips som kommer på bild är, om vi pratade om svart innan. Jag gillar ju att hålla svart brukar jag säga.
Mm,
men är det någon färg som passar och kombinerar med svart så är det kamel.
Det är så otroligt snyggt. Och ja. Du har ju den kombon i...
Nu som man kan se faktiskt. Ja, när det här avsnittet lanseras så tror jag att... Det kommer en post där det är illustreras.
Fantastiskt snyggt.
Och det är av samma anledning som jag gillar klockor med gulgulds ton ihop med svart. Så man kan tänka lite på samma sätt som man gillar en klocka som har en urtavla som matchar boett eller band. Lite samma grej funkar med kläder. Att de två färgerna, kamel, svart, det har någonting som funkar ihop som inte alla färger gör faktiskt.
Så är det faktiskt.
Kul!
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.